Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Ja, god morgon och välkomna upp. Det är Rapportmorgon. Det är onsdag den 8 maj och vi har återigen ett gäng rapportörer med idag.
Det har vi verkligen alldeles strax. Så är ju G5 Entertainment med oss under morgonen, så kommer vi också gästas av Skanska, Rugvista med flera. Och som vanligt så har vi också med oss DI:s Ulf Pettersson idag med oss från Kalmar. Ulf, vad säger du om morgonen? Några rapporter rasslar in i detta nu.
Några rapporter har redan kommit. De har hunnit läsa just nu. Camurus, läkemedelsbolaget, och G5. G5 får vi se. Det var ju en av fjärde kvartalets förlorare. Nu tycker jag inte det ser lika farligt ut, även om omsättningen kanske är lite i lägsta laget. Men resultatet kom in okej. Och sen har vi fått försäljningssiffror från Clas Ohlson också, som efter en besvikelse senast nu överraskar positivt.
Det var verkligen starka siffror där. Det kommer vi att prata mer om här under morgonen. Men jag tänkte att vi kanske går till G5 Entertainment, som alltså utvecklar spelappar och smarttelefoner och surfplattor. Där redovisar man ett rörelseresultat på 39,2 miljoner kronor för första kvartalet. Det är 10 miljoner bättre än väntat. Rörelsemarginalen var även den bättre än trott. 13,2% mot väntade 9,4%. Nettoomsättningen däremot är underkant, 297 miljoner kronor mot väntade 310 miljoner. Vlad Suglobov, welcome to the show. Last quarter was weaker than you had expected. How do you think the year started?
I think it started on a good note. We've delivered a very strong quarter financially. You can see EBIT margin in the quarter was more than 13%. There is some FX and financial stuff in there, but even adjusted for that, it's more than 10%. So we're very happy about the financial outcome, obviously. The top line is something that we continue working on. There's slightly negative dynamic, but the bulk of that is coming from the discontinued games, and our actively managed portfolio is still quite stable.
Can I ask about your revenue, because it decreased 14% to 297 million SEK compared to Q1 last year? How come? What can you tell me about that?
Well, the player metrics have been declining gradually for G5 for, I believe, more than 7 quarters. But the good news is that in the first quarter this year, they have stabilized and actually increased sequentially. So the decline in revenue, as I mentioned, comes mostly from the discontinued games. And if you look at the actively managed games, the core of our offering, it is actually more stable than the overall top line dynamic that we are seeing. And we are working hard to bring new games to the market. It will take some time, but we're hopeful that we will turn this around.
And last quarter, you said that, or you kept the goal of launching one or two games globally in this year, the first one to be released during the first half of the year. Is that still going according to plan? Can we expect a new game soon?
Absolutely. We are working on many games. We are working on tons of ideas, refining them into several ideas that we bring to the soft launch, and then of these games, we bring the best to the market. So we've released one, but we said we will do one or two, and we certainly have more good games in the pipeline. So I do believe we will launch more games this year globally.
And the release which has been made, are you satisfied with how it has been received?
The game is called Twilight Land. It has really good engagement metrics, and we jumped the gun a little bit with it and released it a little too early. So the monetization of the game is not quite there. And that was what we've been working on for the past few months. And I think we'll give it at least a few more months. So we'd have to check back then. But for now, we still we continue working on the game. It does show potential, but there are things that we have to fix.
And you write in the report that your largest games, including Sherlock, the Jewels family of games, and Hidden City, demonstrated stable but slightly declining performance sequentially here in Q1. Do you see a continuous decline moving forward? Where will revenues come from in the future?
Yes, so even though they are declining very gradually, it is still a very firm foundation of the company's revenue. And there are also sometimes increases in the performance of these core games when we come up with a really successful update, for example. So we don't give up on these games. We continue their evolution. We have a pipeline of new features and interesting events and content for these games. So our goal is to stabilize this part of our revenue and then create new growth drivers. It's helping that G5 Store, which is our direct-to-consumer offering, is growing strongly over 50% year over year. And it more than doubled or almost doubled its share of our revenue, I think from around 8% to now 13.5% in the first quarter. So that helps our margins as well. And we have really good cost control and cost discipline. So I think together we're doing everything that we can in order to stabilize the situation, deliver really strong financial results while we work on creating games that will turn around the top line trajectory.
And you've optimized staff and outsourced costs. So I was wondering what kind of cost should be expected for the year. Is it a continuous decline or something new which has come up and that will in fact make costs rise again?
Well, we have two drivers of cost reduction. One is, of course, the reduced staff count, but the other is integrating AI into our processes. So we were quite successful with saving substantial expenses due to the use of AI. And I still think that this is work in progress and we will discover more ways to use it and optimize kind of tedious, not very creative, but more time consuming processes in the development. So that still, I think, remains a good area for further cost reduction.
And last but not least, I was wondering, do you feel that times are as uncertain now as they were at the end of last year, or do you feel more confident now for 2024?
Our goal is to make 2024 very stable and predictable financially. And we will stick with that. So you can expect our user acquisition expenses in the same range. You can expect that we will diligently work on cost optimization to make sure we have a really good margin and we continue delivering positive cash flow and profitability. And we'll continue doing buybacks, which we've done a lot. If you look at the result of Q1, we have a record cash position, which we never had in the history of the company. So we're very strong financially, and we will use all these resources and hundreds of people working on new games to create new games that will become the drivers of the turnaround in the top line situation. But while we're working on it, we will remain profitable, very fiscally conservative, and very stable financially. That's the goal.
Thank you, Vlad Suglobov, for joining us this morning. Det är ju en rapport som ser betydligt starkare ut än vad analytiker hade räknat med. Uffe, aktien rasade ju tvåsiffrigt sist. Men här kanske man ändå kan känna att G5 gör rätt saker och att man är på rätt väg, eller vad säger du?
Ja, kursen är ju pressad här efter den svaga Q4 de levererade, så det Så det är klart att det är en betydligt bättre rapport, men man hade ju gärna velat se, nu är det ju en försäljningsminskning på 13% det här kvartalet, och det är klart att det justerar man ju då genom att dra ner kostnaden som ni pratade om, men i längden så är det ju omsättning som måste öka, det går inte så att säga bara spara tur, för det gäller ju att leverera nya spel också som kostar pengar. Så det, jag tror att det är en rapport som kommer att göra marknaden glad, men långsiktigt så behöver man ju återvända till tillväxt.
Ja, men och det är vd inne på att man, men vad säger du om det här att man kanske har släppt spel lite för tidigt och att det då inte riktigt har levererat som man har tänkt för att det dras med vissa utmaningar fortsatt. Jag funderar på tidigare när vi hade hela mobilspelshypen, så upplever jag att det kanske var fler bolag som gjorde det, att man släppte lite pö om pö och såg om det flög eller inte. Vad tror du om att G5 lite verkar ha gjort det nu?
Ja, det kan ju vara så att man liksom strävar efter att visa tillväxt, och då vill man snabbt ta ut nya produkter på marknaden, som det är ju ganska kort livslängd på de här spelen, så då gäller det att, och det kanske kan stressa organisationen så att man släpper för tidigt, och det är ju inte bra. Det är liksom, det är klart att även ett för tidigt släppt spel ger ju en försäljningsboost precis när det kommer ut, men den lever ju mycket kortare om det inte är ett riktigt bra spel. Så det där är något som bolaget behöver hantera. Det kan vara så att man är lite stressad över den svaga utveckling som bolaget har haft, att man då så att säga springer lite för snabbt i förhållande till vad man egentligen klarar av med spelsläppen.
Och vi ska ju ha med oss Skanska om en liten stund. Det var ju en vinstmiss där, samtidigt så är det en historiskt hög orderbok från Skanska. Det här blir en liten cliffhanger. Det här ska vi prata mer om alldeles strax. För Madeleine, nu har vi nästa bolag redo i kulisserna.
Det har vi. Det är ju nämligen fasadgruppen som har kommit med rapport. Bolaget rapporterar en organisk tillväxt på minus 8,6% och man vänder till förlust på nästan 10 miljoner kronor, att jämföra med en vinst motsvarande kvartal i fjol. Och nu säger vi välkommen till vd Martin Jakobsson. God morgon.
God morgon.
Jag tänker att vi börjar med försäljningen. Jag ska säga det att den organiska tillväxten i lokal valuta landar på minus 11,5%. Kan du utveckla lite, var kommer de här försämringarna ifrån?
Ja, men absolut. Till att börja med kan vi nämna att det här är ju en lågsäsong för oss. Kvartalet är ju tydligt präglat av lågsäsong. Vi gör ju då arbeten framförallt på fastighetens utsida, och i en kallare värld som Q1 är, så påverkar det oss också. Sen så skulle jag säga att det som sticker ut mest negativt organiskt sett är Sverige, som vi har haft en del problem med, om man säger, inom konkurrenssegmentet, och där det har varit en tuffare konkurrens helt enkelt.
Och det kanske är någorlunda liknande svar, men jag tänkte vi skulle fokusera lite på lönsamheten också, alltså som försämras rejält, som jag var inne på, röda resultatsiffror här i kvartalet. Är det något mer som ligger bakom än just den här försäljningsnedgången?
Ja, men det är absolut en lägre projektaktivitet. Det är inget att sticka under stolen med. Men det som sticker ut särskilt negativt för oss är ju, mars brukar vara ett förhållandevis god period, och mars har då även, kan man säga, varit till viss del sämre under månaden eller under kvartalet och jämfört med föregående period.
Tänker vi gå vidare och blicka framåt lite. Hur ser orderläget ut?
Jo, men det är ju det absolut mest positiva som sticker ut här i kvartalet. Den organiska orderväxten var ju då på 4%, vilket sticker ut och är glädjande att se att efterfrågan hålls uppe. Jag är väldigt positiv inför framtiden för våra typer av tjänster här, och jag skulle säga att med den orderboken vi har så är vi väl rustade inför att ta oss an kundernas utmaningar den kommande perioden här.
Och ni har ju faktiskt också en uttalad förvärvsstrategi. Jag tänker, givet den här svaga operationella utvecklingen, hur liksom konfidenta är ni med, och hur ser ert förvärvsutrymme ut helt enkelt?
Jo, men vi är absolut konfidenta. Vi har ju nettoskuldsättningsgrad då i förhållande till EBITDA proforma om cirka 2,6 gånger. Och på kovenantnivån så har vi ett utrymme upp till 3,5. Så jag skulle säga att vi är konfidenta att fortsätta vår förvärvsresa i det här marknadsläget. Och jag tycker ändå att så som förvärvsdiskussionerna pågår så har vi ett stort antal väldigt aktiva och intressanta diskussioner som vi hoppas ska ge frukt här inom de kommande perioderna.
Du pratar om den här organiska tillväxten i orderboken på 4%. Ni hade en total organisk tillväxt på 1% i försäljningen förra året. Om vi blickar framåt nu för helåret eller kommande år här, tror ni att ni klarar att slå det?
Det är svårt att dra några jättestora slutsatser från Q1 här för det kommande året eller i det stora hela. Men vi är trygga med orderboksutvecklingen och är absolut konfidenta inför framtiden.
Vi har ju ett väldigt spännande räntebesked här under morgonen. Jag tänker att du ser fram emot en eventuell sänkning. Är det det som kan liksom ändra sentimentet i er sektor, tror du?
Alltså jag skulle säga sentimentet, om man tittar på, vi utför ju framför allt renovering och det segmentet är ju stabilt, självklart. Det som skulle vara klart positivt rörande räntebeskedet är ju inom vår nyproduktionsavdelning som verkligen tacksamt har sett en räntesänkning här och även ett flertal andra då, vilket påskyndar sentimentets förbättring egentligen och allt annat lika även påverkar oss då i slutändan. Så absolut, vi ser gärna en räntesänkning om man säger så.
Det är nog många som gör det, men jag får tacka dig nu Martin för att du var med i programmet. Ja, det var alltså Fasadgruppen. Ulf, jag ropar in dig från Kalmar. Fortsatt kämpigt för det här bolaget alltså.
Ja, jag tyckte ändå de höll uppe fjärde kvartalets resultat bra givet den utsikt som är i byggsektorn, särskilt i Sverige då. Nu ser det inte alls lika roligt ut med tvåsiffrig nedgång här, organisk nedgång och en förlust faktiskt efter finansnetto. Så ja, det är klart, det var väl liksom, låg vi i linje och tittar man på aktiekursen så är det väl liksom ingen överraskning att det går åt fel håll för Fasadgruppen nu med tanke på den marknad som finns. Men det är ändå tycker jag ett svagt resultat här och är lite förvånad över att VD Martin här sitter och pratar om fortsatta förvärv. Jag tror att hade jag varit VD där skulle man lugna sig lite för jag tror att priserna kommer bli billigare och billigare på de här bolagen med tanke på att det inte syns någon jättesnabb vändning i marknaden här tycker jag.
Han är ju en av många VD:ar som verkar hoppas på en räntesänkning här idag. Kan inte det liksom vända sentimentet och att de förvärvar sig ur den här krisen?
Jo, det gör det. Räntan är väldigt viktig för den här typen av bolag. De bygger, så att säga, gör ju lägenheterna, renoverar lägenheter och det är liksom en mycket lättare en marknad med lägre räntor och högre bostadspriser. Då är det ju lönsamt att sätta in balkong och annat. Men nu för tiden kostar det ganska mycket pengar då, de lånekostnaderna där. Så det är jättebra för dem om vi får ner räntan och nu verkar det väl som att Riksbanken sänker 0,25% här vid klockan 9:30. Något annat vore väldigt överraskande tycker jag. Men det ändrar ju inte liksom räntorna särskilt mycket. Tittar man på de korta räntorna, 3 månaders bindningstid, så ligger det ju nästan inbakat i priserna nu att det ska bli en räntesänkning. Så jag tror inte det kommer sänka våra räntor särskilt mycket idag bara för att vi sänker räntan. Så det är lite annat. Men ja, vi får se då. Det är en tuff marknad. Det är väl den som har det tuffast egentligen bland alla dessa. Nu har ju över 90% av storbolagen och lite mindre bland de mindre bolagen kommit med rapporter. Det är tydligt att det som är byggrelaterat går sämst och det fick vi se även nu då.
Ja, generellt, och du verkar ju inte tro på en jättesnar vändning för byggsektorn då, om jag tolkar det rätt, Ulf.
Nej, det är en ganska trög marknad. Alltså det är långa ledtider, den är sencyklisk och sådär. Så det är klart att 25 punkter ner på en ränta, det liksom gör inte att det blir höjdays. Men det varierar också. Vi har inte pratat så mycket om Skanska här. Det är en intressant rapport som kommer då, det här med resultatmiss. Men tittar man på orderingången där är den fantastisk med 47 miljarder och klart mycket mer än både omsättning och sådär. Men det är ju i USA, det är anläggningsmarknader i USA. som växer där, med den svensk byggmarknad. Det är väl det som är tristast. Och tittar man även på pilarna i Skanskas utsikter, så ser det inte ut att vara någon vändning för dem då. De pekar fortsatt neråt.
Och det är kul, Uffe, att du tar upp Skanska, för de är med oss nu. De rapporterar ett klart lägre resultat än väntat för första kvartalet. 497 miljoner kronor, ska dock sägas att det är en kraftig ökning från 394 miljoner under samma period förra året. Och första kvartalet är ju ett litet kvartal för byggjätten. Jag säger välkommen till sändning till vd Anders Danielsson. Vi kommer komma till orderboken, som jag förstår är väldigt rolig det här kvartalet. Men jag vill ändå börja i vinsten. Det är ju klart sämre än vad marknaden hade räknat med. Hur kommer det sig? Är allt kopplat till det här 10 år gamla projektet i Storbritannien? Eller kan du berätta lite vad som ligger bakom?
Ja, det är det. Ser man på rullande 12 så har vi ju en hygglig lönsamhet i vår byggverksamhet. Den ligger på 3,3%, och det är ju strax under vårt mål då på 3,5%. Men i det enskilda kvartalet så har vi drabbats av en nedskrivning i ett isolerat projekt i Storbritannien, som är ett gammalt projekt, togs för 10 år sedan, och där vi har tagit på oss risker som vi inte skulle ha gjort idag. Och där har vi tagit konsekvenserna av det kvartalet och skrivit ner projektet med 370 miljoner. Så det förklarar ju hela diffen i det enskilda kvartalet jämfört med förra året. Och så den underliggande lönsamheten och kvaliteten i orderboken i byggverksamheten är fortsatt bra.
Finns det risk för ytterligare nedskrivningar kopplat till det här projektet?
Nej, vi har gjort en väldigt grundlig genomgång av projektet med människor från olika delar i organisationen. Så, och det här är ett projekt också som är i slutskedet. Så jag är komfortabel med att vi har hittat kostnaderna för att slutföra projektet.
Vi har sett stora kontrakt här i första kvartalet, och det avspeglas ju också i siffrorna. Orderuppgången uppgick till 46,9 miljarder kronor. Jag kan tillägga det att ni fick en order, eller kommunicerade en order även idag. Men det är alltså en ökning med 83% jämfört med för ett år sedan. Och samtidigt så är ju då siffran lite lägre än väntade, 48,7 miljarder. Men ser du att den här orderboken också kommer ut i projekt?
Ja, absolut. Vi bokar ju bara våra order när vi har bindande kontrakt med våra kunder och det finns ett beslut om att starta projekten. Så de här projekten, de kommer att materialiseras, och vi har ju idag en rekordhög orderstock. Så det är ju glädjande. Och det är ju drivet av en stark marknad i USA, och det är också drivet av en stark anläggningsmarknad i Norge. Det är våra starkaste marknader idag. Så det är en mixad bild när det gäller hur orderingången ser ut.
En lite mixad bild också om vi ser till era marginaler. Skulle du kunna ge oss lite mer liksom fördjupning i hur det går där i de olika delarna och vilka möjligheter ni har att stärka marginalerna framåt?
Ja, vi siktar på vårt mål på 3,5%, och där ska man ju se det över tid. Rullande 12 är ett mer rättvisande mätetal när det gäller det. Vi ligger på 3,3. Jag siktar ju högre då såklart. Men USA, urstark verksamhet, både orderboken. Vi levererar också väldigt bra resultat där. Och jag förväntar mig att vi ska fortsätta. Jag ser ingen anledning till det. Vi har även i Norge en stark leverans. Övriga delar så är det ju lite tuffare. Sverige kommer in på samma marginal som förra året. Och där första kvartalet är alltid ett litet kvartal där vi har i vår industriverksamhet, så har vi stora fasta kostnader. Vi har mindre intäkter, så det kommer igen under resterande året. Sen har vi då Europa som där präglas av nedskrivningen då i Storbritannien såklart. Och i övrigt så har vi en hel del fasta kostnader där, så det är säsongsmässigt. Så jag ser återigen att den underliggande lönsamhet förutom där enskilda projekt i Storbritannien är jag komfortabel med.
Och du har pratat mycket om att USA är en viktig, kanske nästan den viktigaste om man får vara sån för er. Du beskriver som stabilt. Sist du var med så var kunderna lite avvaktande. Märker du fortfarande av liksom det lite långsammare tempot?
Ja, i USA ser jag att vi har kunderna släpper ut projekten nu. De vill starta projekten och vi är på rätt ställen. När det gäller anläggningssidan så är vi på framförallt på östkusten, västkusten, och det är där de flesta infrastrukturprojekten kommer ut i marknaden nu. Så där har vi en väldigt konkurrensfördel skulle jag säga, för vi är starka. Vi har en fantastisk organisation som vi kan ställa upp och hjälpa våra kunder med. Och när det gäller byggsidan i USA så är vi också i rätt segment. Vi är det då mer social infrastruktur som vi bygger skolor, universitet, sjukhus, flygplatser, och det finns ett enormt behov där. Så jag ser inte idag att kunderna avvaktar.
Och jag vet att Ulf Pettersson har några frågor just kopplat till USA också, så jag lämnar över till dig, Uffe.
Ja, hejsan Anders. Jag tittar på USA-resultatet där vinsten faktiskt, omsättningen ökar, vinsten minskar lite, rörelsemarginalen landar på 3,3, jag tror det hade 3,7 Q1-23. Hur ska man se på det där? Är det liksom inom felmarginalen, eller är det en trend att marginalen kommer pressas även där så att säga?
Nej, jag skulle säga att man får se det över tid. Att vi ska se på mer rullande 12. Jag ser inte att vi har någon enskild händelse eller att det har varit någon press där, utan det är mer enskilda kvartal kan slå lite olika i och med att det kan vara ett kvartal där vi avslutar stora lönsamma projekt som gör att man då får en liten boost i just det enskilda kvartalet. Så se mer över tid så får vi en rättvisande bild.
Och hur är det? USA är en fantastisk marknad nu och ni har tagit väldigt stora fina order där. Hur resonerar man som vd här? Är det liksom, är det många projekt du väljer bort för att du inte får ihop liksom siffrorna riktigt, eller hur funkar det?
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse, D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Vi är selektiva och vi väljer projekt. Så vi väljer definitivt bort projekt som finns i marknaden. Och det gör vi för att vi vill prioritera lönsamhet före volym. Och det gäller att hitta projekt där vi ser att vi har en konkurrensfördel, där vi kan få en bra marginal i projektet. Och det viktigaste av allt är att vi har rätt kompetens och rätt team på plats för att kunna genomföra projektet. Och så där är vi väldigt noga. Så det har mycket att göra hur mycket resurser vi har tillgängliga och vilka projekt vi kan gå på. Och det gör vi, den prioriteringen gör vi på daglig basis.
Och så har jag en sista fråga om jag får för studion i Stockholm. Det är den här nedskrivningen i England då på 370 miljoner. När skulle det här projektet ut till kund, och vad är det för byggen som syftas egentligen? Vad är det för, vad ska det vara i det där huset eller byggnaden?
Ja, det är ett större projekt. Vi går inte in på exakt med hänsyn till partners och kunder, men det är ett större projekt. Vi har samarbetat med en utvecklare och det är ett större åtagande. Och som jag sa tidigare, det där involverar risker som vi inte skulle ha gått in i dagsläget. Det är som sagt ett 10 år gammalt projekt.
Om vi tittar lite på era andra delar också. Projektutveckling vet jag tyngde sist. Bostadsutveckling, där ökar antalet sålda bostäder nu första kvartalet och från mycket låga nivåer. Hur upplever du transaktionsmarknaden nu?
Ja, när det gäller bostäder så ser vi att människor kommer tillbaka till våra visningar. Det gjorde de inte i första kvartalet och förra året, utan idag finns det ett ökande intresse. Jag tror att där återhämtningen kommer att gå långsamt. Så det är också därför som vi förutsätter kommer vara en fortsatt svag marknad under kommande 12 månaderna. Just på grund av att det här ökningen sker ju från låga nivåer. Men självklart positivt om vi ser kommande ränteökningar eller räntesänkningar, men det kommer att ta tid innan det slår igenom ute i marknaden definitivt. När det gäller transaktionsmarknaden på vår kommersiella fastighetsutveckling så ser vi fortsatt avvaktande investerare. Framförallt i USA, där de, i och med att räntorna i USA trendar ju inte neråt i dagsläget, vilket de behöver göra för att vi ska få tillbaka investerarna på banan där. I Europa är det lite mer ökad aktivitet bland investerare och det är glädjande så att säga. Och vi får se hur lång tid det tar innan vi får fart på dem också i Europa.
Ja, nej, men och jag noterade att det bara var husbyggande i Centraleuropa där ni faktiskt har förbättrat marknadsutsikterna sen sist. Stort tack Anders Danielsson för att du gästade Rapport morgon. Ulf, vi fick ju en förklaring där på den här vinstmissen. Vad säger du om vi börjar i själva rapporten så kan vi prata aktien sen. Vad väger man här?
Ja, det som sticker ut är ju den här engelska nedskrivningen på 370 miljoner kronor. Det var ju ganska länge sedan Skanska hade de här problemen. Går man tillbaks ett antal år här så var det ju många rapporter med miljardnedskrivningar och det föranledde ju vd-byte och allt möjligt. Den är inte så stor den här, men det är ändå en black on foten tror jag. Dessutom som jag pratade om så är USA-marginalen lite låg. Så det är en rapport som inte alls är i linje med Q4 som var väldigt stark från Skanska. Skanska var en av de stora byggvinnarna då, upp 6% på den rapporten. Det kommer det inte bli idag, så det inte kommer bli. Men USA-marknaden, alltså tittar man långt bort så de har ju byggt en fantastisk orderstock här. Har de bara räknat rätt på den så är det ju många, många fina år framför egentligen.
Samtidigt så hade ju analytikerna räknat med ännu mer.
Ja, det hade de, men det är klart det är svårt. Det är en miss på drygt en miljard här. Och det är klart det kanske, men det är ändå en rejäl ökning. Det är en ökning på 80%, så jag tror man ändå är nöjd med det där. Och det är inte så att de väljer ju bort. Hade de hade kunnat visa 100% orderingångsökning också om man hade liksom pris, så att säga, inte varit selektiv när man tar sin order. Så jag tror inte det är liksom, den orderstocken är så pass stor nu så det är inte det som är problemet, utan nu vill man ju ha tillbaks marginalerna på de goda nivåer som vi såg i slutet av fjolåret, och där var inte, särskilt inte i Europa då, där man visar minusmarginal till följd av England, men även USA lite lägre. Så ja, det kommer nog bli en viss nedgång på Skanska aktien idag, särskilt som de andra faktiskt, särskilt PA har ju kommit med bra siffror så, och Skanska aktien har gått upp här sista tiden, så det kan bli en 5% ner här idag eller något sånt.
Vi får prata mer om Skanska om en liten stund, men när man väl är klar med projektet då ska det inredas också.
Så är det, Nika. För nu ska vi faktiskt gå vidare till ett inredningsföretag. Det är mattåterförsäljaren Rugvista som har kommit med rapport. Bolaget rapporterar en tillväxt på -2,4% och en rörelsemarginal på 11,4%. En nedgång från 14,2% motsvarande period i fjol. Och nu har vi med oss VD Mikael Lindskog. God morgon.
God morgon.
Ja, jag tänker vi börjar här med siffrorna såklart. Vad är det som ligger bakom utvecklingen här i kvartalet?
Ja, men överlag så har vi en stark kärnverksamhet. Vi växer i antalet nya kunder, vi växer i orderantalet och kunderna fortsatt gillar och älskar det vi levererar. Sen har det varit en marknad där kunderna är lite ovanligt priskänsliga, vilket har drivit ner vårt genomsnittliga ordervärde. Vilket är bakgrunden till tappet med några procent på toplinen då, på nettoomsättningen. Jag läser bara en sak här. Jag läser ökad skuld headlinen. Vi har faktiskt förbättrat kassan, så det är den negativa nettoskulden, så nettokassan är faktiskt ökad eller förbättrad.
Ja. Jag tänker du pratar om, vi får koppla in di.se där också. Vi kommer tillbaka lite till nettokassan senare. Men jag tänker vi fokuserar lite på lönsamheten som du pratar om här. Den viker också lite. Du skriver i rapporten att ni har vidtagit åtgärder för att förbättra den här marginalnedgången då. Kan du berätta lite om vad ni gör?
Vi har tagit vissa prisjusteringar, så prishöjningar på sortimentet. Vi designar och producerar och säljer även produkterna. Så vi har ju alltid den möjligheten att göra små prisjusteringar för att förbättra marginalerna. Och det är något vi har gjort och sett bra effekt av det redan. Sen har vi också pratat om att den nya e-handelsplattformen som vi utvecklade i början med nya stora techprojekt så brukar den operationella delen, kostnader relaterat till nya plattformar, optimerar man över tid, och det är något vi har lagt fokus på under senaste, eller hittills i år då. Och det börjar också ge effekt i den delen av kostnadsmassan.
Just det. Jag funderar lite, för du skriver också i rapporten att ni ser, och du var inne på det, att ni ser tydliga tecken på att den europeiska konsumenten är priskänslig. Hur stora prishöjningar klarar konsumenten av?
Det ska ju vara på nivåer som inte är allt för uppenbara, självklart. Och det är det vi pratar om. Det är inte nivåer som självklart inte gör någon skillnad, men det är också på nivåer där vi fortsatt ser att kunderna är attraherade av det vi har att erbjuda.
Just det. Och jag tänker lite på de här åtgärderna du pratar om då. Vad kan det ha för effekt på marginalerna? Jag tänker, är vi på väg tillbaka till nivåerna runt 14% som det var förra året?
Vi har ju fortsatt våra långsiktiga finansiella mål där vi säger att vi vill ha en marginal på minst 15%. Och det är ju självklart något vi siktar mot på medel till lång sikt. Sedan är det alltid vissa kvartal som kan vara något sämre och sen vissa kvartal som är något bättre. Men övergripande så har vi gjort justeringar och kommer fortsätta göra justeringar som kan säkerställa att också med en något lägre genomsnittsordervärde kan hålla en marginalnivå som har liksom 15% som målsättning.
För det är lite också över det här med fraktkostnader. Det tänker jag är en ganska stor del av er kostnadsbas. Hur utvecklar sig de här i kvartalet?
Men överlag, om vi tittar på lite längre sikt, så är det en post som vi har lagt mycket fokus på. Och om man tittar på ungefär de senaste 12 månaderna, så om man faktiskt tittar på kostnad per leverans, så är det en siffra som fortsatt går ner. Förutom det så en del av vår fasta kostnadsmassa är våra egna lagermedarbetare, och där har vi också under året och kommer fortsätta jobba med att öka processeffektiviteten så att den totala fulfillmentkostnaden per order blir mer och mer effektiv över tid.
Ja, och så tänker jag att vi ska slutligen prata om den stora nettokassan ni har. 200 miljoner kronor alltså. Hur ska ni sätta den i arbete?
Nu har vi annonserat ju i slutet, eller i samband med förra kvartalsrapporten, att vi kommer investera en del i den nya anläggningen när det gäller inredning för vårt nya lager med en capex på lite över 50 miljoner då, så det är en del av det vi investerar i. Vi kommer fortsätta investera i att utveckla oss själva som organisation och vår affär överlag. Vi har också ett förslag nu inför årsstämman här om ett par veckor där vi kommer öka utdelningen per aktie till en 80 SEK förslaget, och det är också en del av hur vi levererar värde till våra aktieägare och investerare.
Då låter ni ganska konfidenta att konsumenten kommer tillbaka, eller vad tänker du för helåret?
Ja, det har ju varit en situation nu de senaste 2 åren cirka där konsumenthushållen generellt sett i Europa har haft det tufft. Det finns ju definitivt vissa signaler och vissa förväntningar om framtiden. Sen där en något positivare framtid kanske blir svårt till viss del att vara. Att det ska bli sämre, men jag tror det vi förväntar oss och det vi är redo för är att kunna navigera marknadsklimatet oberoende av vad som händer. Och sen förväntar vi nog också att tillväxttakten eller hur marknaderna utvecklar sig över Europa kommer skilja sig mer än kanske vi har sett historiskt. Och vi har redan sett nu i Q1 att Norden har faktiskt varit ganska stark medan södra och mellersta Europa har haft det tuffare.
Intressant. Ja, vi får följa detta alltså framöver. Tack för att du var med i programmet. Uffe, jag bollar över till dig direkt för jag vet att du har haft lite span på Rugvista. Du verkade tycka att det var en intressant aktie.
Ja, det tyckte jag. Jag tyckte nog att man skulle liksom kunna få ner kostnaderna lite grann och så skulle det kanske en bättre med reallöneökningen så kanske marknaden skulle vända upp då. Jag tycker inte riktigt jag ser det här i den här rapporten. Det är vinstminskning med 20% ungefär och man liksom fortsätter investera tycker jag. Men det är ju ett... Ja, jag är inte riktigt säker på att aktien kommer stiga idag. Faktiskt, jag hade nog förväntat mig lite mer. Men det är bra att de har en nettokassa, det är väldigt betryggande. Och det gör ju att man kan liksom fortsätta försöka ta marknadsandelar när så att säga, marknaden vänder uppåt igen. För den ska väl vända uppåt i takt med bättre konsumenter, framförallt i Norden. Då. Men nu var det ju lite överraskande att det var svagt i södra Europa. Det är ju ändå andra bolag har pratat om att det går bättre i södra Europa än i norra Europa. Men så verkar det inte vara för vissa riktigt.
Ja, men det har väl funnits goda skäl att imponeras av Rugvista. De har ju hållit uppe sin tillväxt medan kanske andra e-handlare inom samma segment har varit lite mer svajiga. Jag noterar det att både Revolution Race som rapporterade igår och Rugvista har en sån här direkt återförsäljningsmodell. Jag funderade lite, kan det vara ett framgångsrecept?
Ja, det gör ju att marknaden blir lite mer stabil i alla fall. Du har inte det här mellanläget av lager som kan slå väldigt hårt i vida liksom, mattförsäljare eller klädhandlare har för stora eller för små lager som då påverkar producenterna, Rugvista och Ray Revolution Race som vi pratade om. Så det är bra, det har ju visat sig vara en bra modell också. Och jag tycker att både Rugvista och Revolution Race tillhör väl de e-handlare som verkligen har liksom gått bäst av alla de som noterades 2020-2021. Sen så har ju aktiekursen i Rugvista inte varit någon jättesuccé sen dess då, men det var ju en sån här hutlös e-handelspremie då när det var e-handelshås under pandemin. Men jag tycker de tar ändå, liksom, jag utgår ifrån att de tar marknadsandelar på den totala mattmarknaden. Även om det var en minskad försäljning idag så skulle jag tro att de fysiska matthandlarna, vi har ju sett konkurs i det, bland sådana i Sverige inte minst, så är de ändå, de tar ju marknadsandelar på den totala marknaden. Det kommer att vara viktigt när marknaden i sig vänder upp sen.
Ja, det är ett pärlband av rapporter här idag. Vi har ju haft flera vd:ar med här. Men det har kommit rapporter också som vi inte hunnit prata om här, eller hur?
Ja, bland annat från Securitas som är med oss om en liten stund. Där rapporterar man en högre tillväxt än väntat. Och om vi ser till försäljningen så var den över 39 miljarder kronor i första kvartalet. Man förbättrar rörelsemarginalen till 6% och vinst per aktie 1,84 krona. Den organiska försäljningstillväxten kan vi tillägga var 7% här i första kvartalet. Ulf, vad säger du om Securitas? Det här, vi pratar ju om många bolag som är inne i en transformationsresa. Det här är ju ett av de bolagen.
Ja, så är det. Tittar man på resultatet så är det en vinstökning med 9% i stort sett i linje med marknadsförväntningar där omsättningen är lite högre än väntat och drivet av den organiska tillväxten medan marginalen är någon tiondel lägre än vad marknaden hade förväntat sig. Men i stort sett i linje med marknadens prognoser och så har de ju då gjort... Det är stora förändringar som har skett i bolaget och det är klart att... Men jag tycker ändå den den faller ut som marknaden har förväntat. Det där är ju en trygg aktie som liksom kanske har missgynnats lite av att den är en trygg aktie i ett börsklimat där vi har liksom haft mer tillväxtfokus sista tiden. Så, men det är klart, i en lugnare börsmiljö så är ju security en sån där som marknaden kan bli intresserad sig för.
Men vad säger du? Man säger att resultatet hålls upp av Nordamerika bland annat, men att Europa är svagare. Det här är ju lite samma signaler som vi får från ganska många bolag i vitt skilda sektorer. Är det något som man borde oroas för?
Nej, det är ju de styrs ju av konjunkturen och liksom hur det går för företagen och vad de behöver för typ av bevakningstjänster och så där. Så det är väl inte överraskande att de också, liksom många andra, visar goda siffror från USA men svagare i Europa. Vi pratade ju med Skanska här, det var precis samma sak där. Så den amerikanska ekonomin är ju den som har överraskat positivt medan Europa har överraskat negativt senaste året. Och företagen lever ju i den världen, så då blir det så. Och det är bra, i USA är generellt sett en gäller alla för alla bolag, men även för Securitas en marknad med högre lönsamhet. Så det är bra om man växer där lönsamheten är högst.
Och Madeleine, ett bolag som väl verkligen gynnas av USA-marknaden, specialistläkemedelsbolaget Camurus.
Det gör de. För specialistläkemedelsbolaget Camurus har kommit med rapport. Bolaget redovisar en nettoomsättning på 390 miljoner kronor. Det är alltså en tillväxt från 284 miljoner kronor kvartalet innan. Motsvarande period förra året. Ja. Och bolaget redovisar också ett rörelseresultat på 79 miljoner kronor. Det är en liten uppgång från 74 miljoner kronor motsvarande period i 2023. Och de upprepar också sina prognoser där man förväntar sig ett resultat för skatt på mellan 330 till 450 miljoner kronor för helåret. Och de här prognoserna då grundar sig på en förväntad förstärkning av den svenska kronan med en valutaeffekt på minus 3% under 2024. Ja, Uffe, jag tycker det är lite roligt när de grundar prognoserna så här på lite valutaeffekter. Det kanske är vanligt, eller vad säger du?
Ja, jag vet inte. Den är väl lite, de behåller sina prognoser, det är bra då, men det är väl liksom inte riktigt samma fart som under fjärde kvartalet kanske, så det är kanske lite svagt i kanterna på Camurus här, men som sagt var, det är ju ett väldigt intressant bolag. Det är väl det bolaget bland de här läkemedelsbolagen vi har som har nya läkemedelsbolagen som verkligen har lyckats bäst, och de har ju ett betydligt högre börsvärde exempelvis än Bioactic och sådär. Och det är många som håller på med opioider i USA, och då gynnas ju det här bolaget av det.
Jag ska säga det också att vi har haft kontakt med Camurus, men de har inte återkommit med en intervju här idag. Men kanske vid ett senare tillfälle att vi får prata med vd. Men Nika, det har hänt lite andra grejer på börsen också.
Ja, men det får man väl säga. Clas Ohlson, de har ju brutet räkenskapsår, kommer inte med rapport just nu. Men de kommer med försäljningssiffror, det gör de ju varje månad. Och den organiska försäljningen exklusive för Wedderspers-koncernen steg med 16% under april månad. Det är 6% mer än vad analytiker hade trott. Och även onlineförsäljningen, då återigen exklusive Spares, kom in klart bättre än trott. Den ökade med 22% under april mot väntade 10,3%. Och under april så påverkade kalendereffekten positivt med 5 procentenheter. Ulf, det här är ju en aktie som har gått otroligt bra, och nu har man ju haft det lite svagare ett tag, men nu kommer ju liksom försäljningen återigen tillbaka. Vad säger du?
Ja, det gör det. De hade väl ett bakslag i massiffrorna, var ju svaga. Annars har det ju varit närmast chockartad god försäljningsökning, och det är det ju även här. 16% är ju jättestarkt, och liksom vi pratar om pressade konsumenter som längtar efter en räntesänkning klockan 9:30 idag. Men Clas Ohlson har hittat rätt här under ett antal, ja egentligen sen vd-bytet, och gör det jättebra. Sen så blev den väl lite för högt värderad, för den sjönk när rapporten kom senast här, men det är viktigt för den här typen av bolag att man visar en omsättningstillväxt, och jag är helt övertygad att de slår många av deras konkurrenter på fingrarna med 16% försäljningsökning i april.
Mm. Du pratade lite om det här med den väntade räntesänkningen här, Uffe. Men jag tänker vi, apropå detta med kronan, så skriver ju vd Kristoffer Tonström att försäljningen påverkas svagt positivt av valutaeffekter. Men han får också med ett litet brandtal till den svenska valutan. Han skriver här i pressmeddelandet att i det längre perspektivet är den svaga utvecklingen för den svenska kronan en utmaning.
Så är det. Alltså det är ju klart att när Claes Olsson här vid månadsskiften tar sin utländska försäljning och räknar om dem till svenska kronor, så gynnas ju försäljningssiffrorna av det då, eftersom den svaga valutan. Men tar man deras svenska verksamhet så importerar man ju egentligen allt man säljer, och det är klart att det blir dyrare importpriser med svag krona, och då blir det svårare att så att säga göra lönsamhet. Försäljningen kan ju gynnas eftersom man höjer priserna, men lönsamheten är inte säkert att den kan ju tvärtom missgynnas när med tillfället av den svaga kronan för Claes Olssons del. Så Claes Olsson är nog ett bolag som gärna vill ha en starkare krona, för det minskar inköpskostnaden och gör att man inte behöver höja priserna till kunderna så mycket.
Mm. Ja, det kommer pratas mer om kronan här idag, är jag säker på. Det väntas alltså Riksbanks besked här under morgonen. Men Nike, nu har vi andra grejer på G, va?
Ja, vi har ju hunnit prata lite om Securitas. Nu ska vi också prata med Securitas. Bara som en liten påminnelse, så var ju alltså omsättningstillväxten högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultat på EBITDA-nivå kom in i linje med förväntningarna. Och Magnus Ahlqvist är med oss nu. Välkommen till sändning. Jag skulle vilja börja i den organiska försäljningstillväxten som kommer in på 7%. Lägre än för ett år sedan, men bättre sekventiellt. Vad är prisökningar och vad är volym?
Ja, god morgon. Först och främst så har vi ett starkt erbjudande, och det här gör också att vi har en bra efterfrågan på våra kunder. Om vi tittar på drivet den organiska tillväxten, så har vi god tillväxt i Nordamerika. Och det är framförallt drivet av teknik och lösningar, men vi har också en rätt så bra tillväxt på vår bevakningsverksamhet. Så att det är en viktig faktor. Tittar vi sen i Europa, där har vi egentligen en kombination av prisökningar, där vi driver på rätt ordentligt med prisökningarna på vår bevakningsverksamhet för att också skydda och förbättra marginalen. Men sen har vi också en organisk tillväxt i flygplatsverksamheten och också en viss påverkan ifrån Turkiet. För Turkiet är ju då en betydligt högre inflationsgrad, så det har också en viss påverkan. Men vi känner oss nöjda med tillväxten, och vi känner också att vi är väl positionerade framöver också tack vare ett starkare erbjudande.
Ja, men jättekul, vi ska komma in lite mer på marginaler. Men just det här att Europa och flygplatsverksamheten, vad jag upplever, fortsätter tynga. Liksom, hur länge ser du att det kommer vara så? För samtidigt kommer ju resande med mera igång.
Ja, vi har ett fåtal större kontrakt i Europa där vi har haft produktivitetsutmaningar. Och det är framförallt relaterat till arbetskraftsbrist inom några större länder. Och det är egentligen där vi fortfarande arbetar. Så att där arbetar vi ordentligt med att rekrytera och också utbilda människor, så att vi också kan förbättra lönsamheten i de här kontrakten framöver. Det ska jag säga, att det, så att det är egentligen koncentrerat till ett fåtal kontrakt egentligen i två större länder där vi har utmaning. I övrigt är verksamheten också inom flygplatsverksamheten i god form. Och sen är det också så att det finns också en viss säsongsvariation. Q1 är normalt sett ett svagare kvartal, så att där ser vi också att vi förväntar oss tydliga förbättringar under kommande två kvartalen.
Och rörelsemarginalen då, 6% i kvartalet. Du skriver att ni är fast beslutna att nå målet om en rörelsemarginal på 8% vid utgången av 2025. Baserat på den takt som ni ändå liksom jobbar upp marginalen, ser du att det är realistiskt, eller kommer ni behöva kämpa?
Ja, vi har historiskt sett så har vi legat runt 5%. Vi avslutade förra året på 6,5%, så att vi har redan tagit tydliga steg emot 8% som vi satte upp som mål och kommunicerade också 2022. Vi har en tydlig plan, vi har ett tydligt commitment att uppnå det här målet, och det kommer vara en kombination av fortsätta att driva på verksamheten, också titta på mixen där teknik och lösningar har en större påverkan, men att också framförallt att driva upp bevakningsmarginalen, och där är Europa det stora fokusområdet, för att Tittar vi Nordamerika så hade vi ett riktigt starkt kvartal med 8,6% marginal. Så att det är vi redan över vårt mål som vi har för koncernen. Ibero-Amerika, det andra segmentet, är också riktigt positiv utveckling med rejäl förbättring. Så att vi har en tydlig plan, det är den vi exekverar på. Men kommer vi behöva kämpa? Ja, det var ett ambitiöst mål från början, men vi har en tydlig plan för att kunna nå dit.
Jag undrar hur det går med arbetet att förbättra lönsamheten i er kontraktsportfölj?
Ja, och där har vi gjort riktigt bra framsteg i Nordamerika. Vi gör bra framsteg också i Ibero-Amerika. Tittar vi kontraktsportföljen då på den traditionella medbevakningsverksamheten, där har vi också haft tydliga framsteg också i första kvartalet i Europa. Men det som jag sa förut, att Europa är fortfarande den delen där vi har störst behov att också öka lönsamheten ordentligt på bevakningsportföljen. Så att det här, där är det egentligen för 3 månader sedan så sa att vi har några länder som verkligen har börjat röra sig i rätt riktning. Nu handlar det också om att vi ska få med alla länderna och kunna slutföra det arbetet så att vi får en riktigt bra kvalitativ portfölj där det är lönsamhet över hela bevakningsportföljen. Så att det går tydligt i rätt riktning. Jag ska också säga att vi har många och fler länder som också är på 8% eller över 8% nu. Nordamerika, det stora positiva utropstecknet under första kvartalet.
Jag vill fråga kort också. Ni har fått ett uppgraderat kreditbetyg sen förra rapporten där S&P Global Ratings har höjt er till BBB med stabila utsikter. Ser du att det här ger någon effekt för, liksom, i verkligheten för er?
Ja, det är framförallt så är det ett kvitto på att nu har vi egentligen en rating som är tillbaka på den nivån som vi hade innan vi gjorde det stora och strategiska förvärvet av Stanley Security. Så att det är ett gott tecken på att man bedömer kvaliteten i Securitas som riktigt stark, att vi verkligen är på rätt väg och att vi levererar utifrån den planen som vi satte. Det har naturligtvis en viss påverkan på finansieringskostnaden. Vi har också sett att en del av de det arbete som vi gjort de senaste månaderna, det har också då haft en positiv påverkan. Så det är klart att det här är ytterligare egentligen bara ett tecken på att vi tydligt är på rätt väg. Och sen tror jag också det att om vi tittar på kassaflödet som var väldigt starkt i fjärde kvartalet till exempel, där ser man också att där arbetar vi igenom några av de temporära utmaningar som vi har haft. Så där har vi också en tydlig ambition att inte bara öka vinsterna och marginalen, men också ha ett stadigt ökande kassaflöde. Det är klart att det kommer också då minska skuldsättningen och också göra starkare framöver.
Stort tack Magnus Ahlqvist, vd på Securitas, för att du gästade Rapport Morgon. Ulf, vi hann ju prata lite om Securitas innan Magnus var med, men vad säger du om det han säger här? Man fortsätter att jobba sig ur den här formsvackan?
Ja, det gör man ju och det går bra i USA som sagt, var över 8% marginal där, tycker jag är starkt och det är över koncernmålet. Tittar man på resultatet så är det lite bättre än vinstökning på 9%, lite bättre än marknadsförväntningen. Dessutom är det 15 miljoner mindre i omstruktureringskostnaden än vad som låg i prognoserna, så det är ännu lite bättre egentligen. Så ja, jag tror att den kan stiga lite grann. Det är ett lågvärderat P/E-tal, eller lågvärderat bolag med ett P/E-tal på 10-11 någonting. Och vi har sett ganska stora lyft på just lågvärderade bolag här senaste i rapportperioden. Så det kan bli några procent upp faktiskt på den här rapporten. Jag tycker det är en optimistisk vd vi hörde.
Vi ska ju alldeles strax ladda om för Börsmorgon, men innan dess, vi har ju fått en hel del rapporter, en del vd-intervjuer också. Är det någonting som du tycker verkligen har stuckit ut här under morgonen som du vill lyfta?
Men det som sticker ut är väl Skanska, och där tror jag att det kommer bli ganska mycket frågor för Anders del på analytiker, presskonferenser och sånt där kring den här nedskrivningen i Storbritannien som förstör bilden på bolaget. Det är väl det som sticker ut, annars inte några jättegrejer. Jag tycker att fasadgruppen som vi har pratat med kommer en ganska svag rapport. Camurus kan också backa en del, medan Securitas till och med de som gör det bland de bästa idag som jag har sett i alla fall. Det ska bli spännande att se G5 också, där det är ganska stora skillnader mot förra kvartalet som var chock närmast för marknaden. Nu kommer man ju in med ett resultat som är i stort sett oförändrat resultat, klart bättre än väntat, men försäljningen är svag och det skulle jag som investerare känt lite oro inför. Men vi får se hur marknaden tar emot.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.